Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Skönt att komma ut och bara lukta gräset, så att det är fotboll för mig.
Nu är jag här och jag är väldigt glad att kunna spela för det laget som jag har närmast om hjärtat.
Om att skapa tro, om att tro på det vi gör, jobba vidare och vi ska bara ut där och ska vi leverera. Och det ska vi göra. Basta.
Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 249. Jag heter Fredrik Hedenskog och jag har digitalt sällskap av Max Wiman och Fredrik Lindstrand. Hej, hej!
Morgon, morgon!
Vi ska idag prata om Malmö FFs två avslutande matcher här under den allsvenska våren. Det vill säga hemmasegern mot Elfsborg och bortasegern mot Örebro. 2-1 skrevs segersiffrorna till för MFFs del i båda fallen. Och man kan säga så att det ena var ju en ganska underhållande och fartfylld match. Den andra var en match. Där det visserligen skapades mycket chanser, men det var ju konstgräsfotboll på något sätt. Men om vi börjar från början så var det ju så i matchen mot Elfsborg att Anders Christiansen haltade av planen redan efter 3 minuter. Ola Toivonen hasade på baken av planen strax före paus. Men faktum kvarstår då att Malmö FF har vunnit de här två matcherna utan Anders Christiansen och i stort sett utan Ola Toivonen. Varför det? Vem var det som klev fram? Vem vill börja?
Tystnaden är total. Man kan väl säga lite grann att laget har klivit fram. Kanske tagit ett större ansvar, framförallt upp på mittfältet. Men man har ju hittat någon sorts balans. Erdal Rakip trivs ju betydligt bättre i sin nya roll. Jag tyckte han var riktigt duktig mot Örebro. Han avgör dessutom ett fint mål. Så att Erdal tycker jag är väl en stor skillnad. En spelare som har gjort skillnad i de här matcherna.
Fredrik?
Ja, jag håller också med om att Rakip ska lyftas för sina insatser där. Och även Vagic också förstås. Det hänger ju lite ihop de två på planen. Men det går inte att komma ifrån att MFF har blivit ett stabilare lag sen Vagic kom in från start. Det blir kanske inte svårt att säga om det är just på grund av just exakt honom eller om det är just på spelartypen. Det är möjligt att det hade funkat lika bra med Bonke liksom, som är väl en någorlunda liknande spelare i alla fall.
Man får omvärdera sina tankar ibland. Jag tyckte att Pavle han missade ett par passningar och var senfärdig i första halvlek mot Örebro. Och sen var han oerhört stillastående och markerade inte när Örebro gör sitt mål, när Dennis Ljummet bara rinner igenom i straffområdet. Men när man sen tittar tillbaka och liksom ser lite sammandrag och lite ytterligare så inser jag att han i övrigt gjorde en väldigt, väldigt bra match. Och har hittat någonting tillsammans med Erdal. Så det är... Jag tror faktiskt att det är skillnad mellan honom och Bonke, för jag tycker att han är en bättre passningsspelare när han väl får igång passningsspelet.
Och sen så är det väl ett gott betyg till Jon Dahl Tomasson också någonstans, att MFF ändå satt en så pass stark grundstruktur så att man kan hantera den här typen av förändringar. Det är ju klart att man har en bred trupp med många spelare som kan gå in och göra ett gott jobb, de är i högklassen, men de ska också veta sina roller och det ska inte behöva bli en jätteomvälvning liksom. Det är ändå två av seriens bästa spelare som man tappar och det är fel att säga att det inte märks på plan. Det gör det ju framförallt att Anders Christiansen är borta. Det är ju en stor omställning, men det kan ju, nu har i enskilda matcher så kan det ju gå om strukturen är bra. Sen ser man över en längre period så tror jag att MFF kommer bli lidande av att inte ha Anders Christiansen med. Ola Toivonen har ju har ju inte varit, har ju inte gjort några större avtryck under våren, så den omställningen har ju inte, den är ju på ett annat sätt liksom.
Kunde man säga några, alltså utöver de rent personella förändringarna, kan man säga några andra justeringar i MFFs uppträdande under de här två matcherna?
Det var en svår fråga, faktiskt. Ja. Jag vet inte vad jag ska säga riktigt. Det som är en skillnad är naturligtvis att man har valt att gå ner på fembackslinje i avgörande skeden mot slutet av matcherna.
Det är ju, men det gjorde man ju, det gjorde man ju även mot, så att säga, med när Christiansen var, och Toivonen var tillgängliga också mot AIK och,
ja, ja,
och
Kalmar. Det är inte, ja.
Jag tänker mer om det är någonting, alltså, om det har syns på något annat sätt i spelet.
Ja, men så tittar man rent statistiskt på de här matcherna, så är det liksom, det är inget jättestor skillnad. Rent så hur passningsspelet sitter eller hur bollvinsterna sitter till exempel, eller var man slår passningar. Det finns inga sådana enorma skillnader liksom.
Men det här känns ju ändå som en alltså ganska för Malmö FF viktig riktningsförändring, eller vad man ska säga. För tidigare har det varit en mer eller mindre etablerad sanning att MFF spelar som Christiansen spelar.
Mer eller mindre. Ja, det har varit så att MFF har vunnit när Christiansen har spelat dessutom.
Ja.
Men nu har man ju dessutom tagit vinsterna mot Elfsborg som ändå har gått bra i Allsvenskan, och Örebro som inte kanske har gått bra, men har ju gjort en del mål. Så att det är väl ett kvitto på någonting. Jag tänker på, jag tror att en avgörande grej, det har ju inte med Christiansen och Toivonen att göra, men det har ju att vi tjatade ju ganska tidigt om att Vagic borde in och att man borde ändra på mittfältet. Och det är ju någonstans där någonting händer i MFF-spel när Thomasson gör den förändringen också. Att, och det har man nu med sig in i det skedet nu när AC och Toivonen inte är med, om jag uttrycker mig så. Alltså hade du inte haft den defensiva mittfältaren, så kanske det hade blivit ett helt annat kaos när de här två framåtskärmarna hade försvunnit.
Men tycker jag också att de här segrarna liksom ringar in lite grann vad motståndare brukar trycka på när de pratar om hur det är att möta Malmö FF. För det som Malmö FF som liksom symboliserar dem den här våren är väl kanske inte det här skönspelet, utan snarare att man är ett tufft kollektiv att möta. MFF springer väldigt, väldigt mycket och duellerar väldigt, väldigt mycket, och det har ju visat sig i de här matcherna att när alla gör det jobbet, så håller de individuellt så pass skicklig nivå att de kan vinna de här matcherna ändå. Det är ju uddamålsvinster, och alltså det räcker ju med en snedspark för att det inte ska bli vinster, men det kanske hade varit större då om de hade haft de här stjärnorna på plan, och man kanske nått en lite högre individuell skicklighet som gjort att man haft lite större marginaler, men man är så pass skickligt i det fysiska spelet att man kan kämpa ner motståndarna, för det är ju delvis det som det har handlat om, även om Elfsborg var en kanske, ska man säga, vackrare match då.
Och i den individuella skickligheten kan man väl lägga in också då att vi med viss rätt naturligtvis har tjatat om att Malmö behöver en pålitlig målskytt, men man har ju haft väldigt många som har kunnat avgöra matcher den här våren faktiskt. Det har varit allt från mittbackar till upp till Colak där framme och kanter, och nu igår Erdal Rakip, och Adin Alic som då hade en jättesvag insats mot Elfsborg inleder med ett kanonmål, så att säga. Så att det som ibland är en svaghet kan ju bli en styrka också. Det individuella kollektivet, eller om man ska uttrycka det, är väl det som är så styrkan.
Det individuella kollektivet.
Ja, det är lite, jag vill inse att det, men ibland får man liksom leka med ord bara för att liksom få fram när man vill. Att det är ju ändå, det är individerna som gör det här kollektivet på något sätt.
Om man blickar framåt då här, vi kommer ju säkerligen att återkomma med ett avsnitt här där vi tittar framåt mot hösten och summerar vårsäsongen lite mer. Men jag tänker ändå ställa en fråga om detta nu, och det är ju det faktum att Ola Toivonen ser ju ut att vara borta ganska länge med en underkroppsskada som ser ut att sitta i knät. Och då är ju frågan vad ni föredrar laguttagningsmässigt. Ska jag få spela med Anders Christiansen som tia framför Rakip och en sittande mittfältare Vagic då i nuläget? Eller ska man spela med Nalic som tia och Christiansen och Vagic längre ner? Eller är det så att det här är liksom en flexibel mittfältstriangel som man kan anpassa efter motstånd och behov?
Ja, det är klart att den är flexibel liksom. Det är ju självklart, men det tycker jag MFF alltid har varit ganska flexibelt, så även om man kanske inte valt, alltså man har haft det alternativet i alla fall, men grunduppställningen så tycker jag att Anders Christiansen ska vara tia. Det har jag väl egentligen tyckt hela tiden. Det är där han är bäst. Han kommer ner så pass mycket och hämtar bollar ändå så att, och rör sig över stora ytor, så att han får en balansroll även om han är en tia, så att säga. Och jag tycker att om Toivonens skada visar på någonting, så är det att MFF behöver hitta en ersättare i Bachero-stilen. Liksom. Det har man ju faktiskt inte ersatt sedan han försvann då, i augusti för nästan ett år sedan. Och det är den rollen MFF behöver. Liksom.
Jag håller helt med vad det gäller just att det är AC som ska ha den rollen i första hand. Men om man tittar utifrån prestationerna just nu så är det väl fortfarande så att Nalic måste ha en jämnare, högre nivå för att verkligen konkurrera i start 11 på sikt, tycker jag. Och att Erdal Rakip har gjort det bättre så att säga när han har fått sin roll där. Så att den uppställningen känns väl mest harmonisk, även om naturligtvis Adi Nalic har mycket av de här möjligheterna i kroppen. Men det är väl lite grann med skallen där också som måste med, att han inte ska överprestera sig själv utan försöka nå en jämnare nivå för laget. Sen tänker jag, när du pratar om framåt i övrigt, så det kan ju bli lite, vad ska man säga, lite stökig sommar nu här. Att Anel försvinner, Anel Achmehodzic, det kan vi väl utgå ifrån. Oskar Lewicki sa då i en Discovery-intervju där han såg extremt plågad ut över att inte kunna prata friare och hjärtat, och jag led med honom. Jag tycker det är, inom parentes, måste kännas hemskt för honom att gå ner i Höllviken på toppen och träffa människor och kompisar och andra och bara försöka undvika svara på frågor. Men han sa ju där att han hoppades kunna börja träna lätt efter EM-uppehållet. Det innebär att han är borta länge. Och vi ska inte leka medicin, men visst finns det mycket som talar för att, inte minst eftersom MFF mörkar ännu mer nu kring Ivla Toivonen och bara talar i gåtor, att det är en allvarlig knäskada på honom. Och då är det ju plötsligt tre spelare som måste ersättas på något sätt. Okej, man har också lyckats ersätta Lewicki under hela våren här, men det är ju tre nyckelspelare när det går in i ett intensivare matchande, så att det kan ju bli ett spännande sommarfönster. Man kan ju notera det också att det fanns en Marcus Björkqvist på bänken igår, en junior som jag måste erkänna att jag knappt ens har hört talas om tidigare, en mittfältare. Och det säger väl en del om att det just nu är sargat.
Om man ska lyssna på en del av MFFs motståndare den senaste tiden, så tycker de att MFF spelar tråkigt. Det är mycket fokus på de långa inkasten. Håller ni med? Eller är det bara surt saräven kommentarer?
Ja, det är klart att det är surt saräven. Men alltså, ibland så lyfts den typen av uttalanden lite ur sitt sammanhang. Liksom. Det kanske är del av ett större resonemang. Jag måste erkänna att jag faktiskt inte har... Jag har inte hört intervjuerna där det har sagt, så jag har bara läst rubrikerna om det. Men det är klart, alltså jag vet inte, tycker man mål är tråkigt, så då ska man ju inte titta på Malmö FF, som ju har gjort fem mer mål än laget som har gjort näst flest mål, och Djurgården. Det tycker jag väl ringar in det någonstans. Nej, det MFF har väl kanske inte glänst under våren, men vilka har spelat roligare då? Ja, Djurgården då kanske. Har ju underhållit i några matcher. Men vilka mer? AIK? Nej. Norrköping? Det kan se glittrande ut. Några spelare har liksom sådär ganska stort tekniskt register. Men de kommer ju väldigt sällan till de här stora chanserna. Eller väldigt sällan. Men de kommer inte så mycket som deras spel, deras bollinnehav bör leda till mer chanser, så att säga. MFF har skapat väldigt mycket chanser, gjort ganska mycket mål. Och underhållande har de väl ändå varit titt som tätt också. Hammarby-matchen är väl underhållande får man väl säga. Och Kalmar hemma är väl ganska underhållande. Östersund också ganska underhållande, även om det stundtals är lite långsamt där. Så jag vet inte, jag spelar tråkigt. Nej, det finns andra allsvenska lag att beskylla för tråkig fotboll innan man beskyller MFF för det. Vi har ju liksom, ja, IFK Göteborg till exempel.
Ja, nej, jag tycker verkligen inte heller att MFF spelar tråkig fotboll. Men och det här med de långa inkasten har ju tillfört en dimension. Vi har pratat om dem flera gånger, men det är ju vassare än en hörna ibland. Och jag har sagt flera gånger, jag tycker att de långa inkasten från egen planhalva är en häftig start på kontringar ofta. Det man kan se ibland, och det tycker jag också vi har pratat om, men man såg det ännu tydligare igår. Det var vid ett par tillfällen då det var inkast ganska nära mittlinjen, om jag uttrycker det så, där Jonas Knudsen skulle vandra över och kasta från höger. Och där tror jag att det liksom finns en gräns. Mittjylland hade långa inkast från mittlinjen mot straffområdet. Jag tycker det är lite, dit ska inte MFF sikta. Och så tycker jag också att man ska variera det här ibland med att låta högerback eller högermittfältare göra snabba inkast och sätta fart på spelet när alla förväntar sig att Knudsen ska lunka ur. Men inte är det tråkig fotboll för att de har hittat en ny dimension i spelet. Det tycker jag inte.
Jag vill påpeka att jag håller inte med om de här påståendena heller. Jag tyckte däremot var det intressant att höra vad ni hade att säga om det. Det blir ju, det som ofrånkomligen sker är ju att tempot sänks. Och det är väl kanske det som spelar in i de här kommentarerna. Jag tänker också att det kanske är att just det här sättet som MFF vinner på eller har vunnit en del matcher på här under våren, där spelet i sig kanske inte är så bländande, men man skapar ändå gott om chanser i varje match och borde i de flesta fall har kunnat göra fler mål än vad man har gjort. Att det inte riktigt, det finns liksom inget riktigt som motståndare att ta på och säga, känna att man har blivit utspelad. Och då är det kanske lätt att liksom dra till med gliringar mot de här långa inkasten.
Ja.
För det är så himla tydligt.
Ja. Och sen så finns ju också aspekten av att Malmö FF har ju en motståndare att förhålla sig till. Och den motståndaren i 9 fall av 10 ligger oerhört lågt och spelar till stora delar ganska destruktivt. MFF kan ju inte ställa upp som Brasilien 1982 i sådana lägen. Det funkar ju inte. De måste ju också ta den fysiska matchen först. Och det blir liksom ofta mycket segrar på tyngd. Och om man nu hade den kritiken, den borde kanske lyfts redan i fjol då, i sådana fall. Det är ju en jättestor skillnad på hur MFF spelar nu och då.
Ja, men jag tänker den här sån kritik är ju, jag menar, MFF fick kritik på 70-talet också. Det hjälpte ju inte motståndarna.
Jag efterlyser sagt lite tempoväxlingar, att man skiftar lite grann och överraskar motståndaren ibland. Sen en reflektion från matchen nu mot Örebro är att, och jag kanske sett en tendens även tidigare, det är att Marco Johansson bör se upp vad det gäller lågt tempo. Han började vi insparka, men framförallt hade han en sekvens eller ett tillfälle i slutet av matchen.
Han är långt över 6 sekunder. Det kan
jag utan att klocka det så skulle jag tippa att det är uppåt 25 sekunder. Han håller bollen i händerna.
Ja, jag vet vilken sekvens du tänker på. Jag trodde själv att det var avblåst.
Ja.
Och det tog så oerhört lång tid.
Och till och med man hörde från de här 8 åskådarna i publiken att det var någon som reagerade. Men alltså det skulle varit en indirekt frispark och det är mycket farlig målchans för Örebro. Och även om domarna liksom har släppt efter mer och mer så var det här en av de mest extrema situationerna.
Däremot så tycker jag att apropå det här med att man skiftar på inkasten och säger att motståndarna är arga, det tyder ju på att MFF någonstans har lyckats att det finns en frustration och att man skapar, man liksom gör en motståndare irriterad. Då har man ju vunnit redan ganska mycket där. Det är ju liksom att Kevin Walker var det, va? Som tog upp det igår.
Precis.
Ja, men att han är liksom att han är irriterad, det tyder på att det här är ju en känsla som han har haft när han har sprungit runt där på planen, och det gör ju att han har tappat fokus från det han borde hålla fokus på. Det är ju lite, nästan lite sådär tennispsykologi liksom. Jag vet att minns någon match där Robin Söderling mötte Nadal, jag vet inte om det var i Wimbledon, men när Nadal till slut, eller sen när Söderling till slut tröttnade på att Nadal gick runt och höll på med sina tics inför servar, och så började Söderling härma Nadal, rycka mycket i sina byxor och sådär, och där någonstans visste man att Söderling, nu har han förlorat matchen liksom. Nu har han börjat lägga ner energi på sådana saker han ska göra. Och det visar att MFF har lite lyckats i det där att man retar upp sin motståndare liksom.
Ja, det är också ett tecken på exakt samma sak är ju att då Kevin Walker i detta fallet och även Henrik Rydström efter Kalmar-matchen, när de ombeds analysera sitt eget lags insats, att man tar upp det här som någon slags faktor i sammanhanget med inkasten. Mm. Då. Vilket ju känns lite märkligt. Jag ville bara komma ett sidospår vad gäller inkasten, så är det ju så att det är tisdag förmiddag här när vi pratar. Tisdag kväll så tar Kasper Hjulman ut den danska EM-truppen. Och jag måste säga att om jag hade varit dansk förbundskapten och fick lov att ta ut en trupp på 26 spelare och få göra 5 byten i varje match i EM, så hade jag tagit ut Jonas Knudsen. Om inte, alltså bara, jag har inga illusioner om att han skulle platsa som vänsterback i det danska landslaget, men vilket vapen han har ändå sista 10 när man behöver jaga mål.
Han har ju startat i VM för Danmark faktiskt. Ja. Jag tror inte han kommer med eftersom han inte har varit med i något sammanhang här nu, men jag håller med dig att det hade varit, det blev ju spekulativt för många av er här det här efter truppen utdagen, men jag
argumentationen kan ju hålla ändå.
Precis, och jag har tänkt exakt samma tanke som du, att han tillför ju någonting som är unikt och som kanske skulle kunna användas i vissa matcher i alla fall.
Ja. Det kan ju också vara att det finns en halvskadad spelare i den danska andra ligan som är sprider god stämning som ska med istället.
Då som heter Granlund.
Ja, ursäkta, då tappade jag fokus. Jo, jag tänkte när du tog upp Marco Johansson här, Max, så vill jag fråga, nu har vi liksom facit här. MFF har fortfarande inte hållit nollan, men de har ju å andra sidan efter Djurgårdsmatchen då 4 vinster och en oavgjord. Har man hanterat den här målvaktsfrågan rätt, tycker ni?
Jag tycker den är också jättesvår, för det är alltid mycket lättare när man har facit på något sätt. Det är svårt att kritisera MFF när de väl vann de här sista avgörande matcherna och inte Marco gjorde inga avgörande misstag eller något sånt här, så att säga. Nu vet vi att det finns ett antal träningsmatcher under uppehållet där Johan Dahlin kan komma i form, men jag vill ändå hålla fast vid min åsikt att jag tror det hade varit bra om man hade fått komma igång i Allsvenskan redan nu. Och jag tror att det hade varit bra för MFF också att se hur det hade påverkat spelet. Men det går liksom inte att anföra resultaten som ett argument i det här läget, tycker jag.
Nej, det håller jag väl med om. Man vet ju inte vad man hade fått med Dahlin. Det är så svårt att svara också på frågan eftersom vi inte får se några träningar. Det kan ju ha varit att Johan Dahlin har sett ganska skakig ut på träningen. Att han har långt kvar till formen. Att han fortfarande är lite hämmad, så att säga. Det vet vi ju ingenting om.
Det är sagt, vi vet lite för lite. Men när vi kritiserade och ville ha till ett byte, så var det ju för att det hade sett väldigt skakigt ut bakåt och att Marco hade haft problem. Så att liksom där och då så tycker jag kritiken var befogad. Vi får aldrig få svaret på vad som hade hänt om man hade gjort bytet.
Det har ju absolut stabiliserat sig på många fronter i försvars- och målvaktsspelet. De sista 5 matcherna som MFF har spelat här. Sen blir man...
Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Det är lite som en som under hela sin fotbolls tillvaro ägnade sig åt att försvara målet, så blir man ju lite bedrövad. Det var ju inte, alltså Örebros mål fanns det ju verkligen ingenting för Marco Johansson att göra någonting åt. Men man blir ju bedrövad när det missas så mycket i den andra änden av planen.
Ja, det måste vara hemskt att vara målvakt. Så mycket som det missades igår har det väl inte missats i någon annan match nästan.
Nej, det har ju accelererat.
På denna gången kan man ju verkligen tala om missar. Alltså, även när Antonio Colak träffar stolpen så är det ju egentligen en miss. För hela målet öppet från väldigt nära håll. Och det är ett par andra lägen, där, eller flera andra lägen där man absolut kan begära bättre. Det är ju ett generellt problem att Malmö måste utnyttja möjligheterna bättre. Det accentuerades i matchen igår. Men det är klart att med att man ändå har med sig det andra, att Malmö nu har släppt in mål i 9 allsvenska matcher i rad, vilket tydligen inte har hänt sedan 2013 enligt Discovery-statistik, så är det ju också ett problem, så att säga. Så att, det är väl så att både försvar och anfall kan vara lite sura på varandra här. Trots att Malmö leder allsvenskan, vilket gör det hela lite absurt.
Ja, det känns som att MFF går mot ett rekord i uddamålsvinster. Alltså 5 av 9 matcher har man vunnit med uddamålet. Det är ju någonting. Det är lite för tidigt att bara prata om rekord kanske, men det är kanske något som är värt att kolla och jämföra med tidigare säsonger, för det känns som att det håller på att bli många.
Det är någonting, säger du. Det är ett tecken på vad?
Ja, det är väl framförallt ett tecken på att man har svårt att avgöra matcherna. MFF, ska vi se vad de har för snitt. Det är alltså 2 mål per match som är snittet. Och egentligen om man kommer dragande då med det här expected goal-snittet igen, så är det ju kanske, då är det ju ganska förväntat att MFF borde gjort något mer mål. Men i övrigt har man ju gjort vad man kan. Men man bör täta till bakåt. Också, alltså vad ska man säga, tätta till bakåt och gör mål framåt. Så enkelt är det.
Släpp in färre och gör fler.
Ja, exakt. Men det är min analys, min djupa analys landar i. Nej, men det är svårt att veta vilken lagdel man ska liksom, så att säga, hänga.
Ja, men jag det är väl lite från match till match kan man ju känna. Om man ska skuld.
Man ska kanske inte hänga någon heller. Det är klart att vi diskuterar alltid kritiskt vad som har hänt och skett. Men det är fortfarande det är så att Malmö, men nu med en match mer spelad, men man ligger åtminstone lika med Djurgården kan man säga i allsvenskan. På det sättet har man gjort en väldigt bra vårsäsong. Det vi pratar om egentligen är väl att det finns ännu mer att ta ut ur det här laget. Att det finns potential. Om man då framförallt tittar mot det som så många av oss längtar efter och ser fram emot, så är det ju Europaspelet. Och att det där krävs liksom en annan dimension, för att där har du inte de här marginalerna som du har i en lång serie att ta igen. Alltså när MFF under Magnus Persson förlorade mot Vardar Skopje i ett kval, så hade ju aldrig hänt att Vardar hade kommit före MFF i allsvenskan. I Europaspelet har man liksom inte råd att göra de här misstagen, för de straffas ännu hårdare där. Både framåt och bakåt, om vi ska vara ärliga. För att man får färre möjligheter och man måste ge motståndarna färre möjligheter i andra änden. Så för mig, när jag pratar om att det har varit hacket och knacket på sina håll, så handlar det faktiskt inte om den allsvenska tabellen utan just Europaspelet.
Men skulle man inte också kunna vända den här uddamålssegrarna till någonting som är en styrka, det vill säga att vinna jämna matcher.
Men statistiskt så har de inte varit så himla jämna.
Nej, nej.
Det är väl det som är problemet snarare, att MFF har, alltså, Varberg hemma liksom, det är ju en match man kanske bör döda lite längre fram eller lite snabbare liksom. Det ska inte behöva bli spännande, och det var ju MFF och kanske framförallt Lasse Nilsson väldigt väldigt inne på själv liksom, att det ska inte vara så här hela tiden. Så det är ju ett reellt problem som MFF har liksom. De nog tampas med mer än vad de signalerar utåt. Även om Lasse Nilsson gjorde den saken väldigt tydlig efter Varberg-matchen.
Och det här med nollan bakåt, det är klart att man, om man tittar framåt mot Europasommaren och så vidare. Nu vet vi inte vad som kommer in, men vi vet att Daniel Ahmedhodzic med stor sannolikhet försvinner. Så det är klart att då funderar man ännu mer kring det här, hur försvarsspelet kommer att se ut och vilka alternativ man har. Oskar Levick har ju till exempel försvunnit, som hade varit ett alternativ som mittback. Vi ska komma ihåg att ett lån på Hugo Andersson från Danmark går ut, men jag har ju svårt att se att, även om han tydligen har gjort en väldigt bra vår, att han skulle göra en annan succé i sommar. Så att, och så utöver det så har vi då Johan Dahlin som vi inte vet så mycket om. Så att träningsmatcherna här under den närmaste tiden blir ju också spännande. Jag tror ju som sagt inte att Annel kommer att spela dem heller. Det är svårt att tänka mig att han kommer att matchas in. Det kan väl komma ett besked mycket snart, snarare att han försvinner.
Ska han försvinna känns det ju tämligen meningslöst att han ska spela träningsmatch.
Ja.
Hur ser det ut programmet i grova drag? Är det någon som har det?
Jag tänkte att du kanske kom med den frågan, så att jag har det här.
Det är så att telepatisk kontakt.
Redan, och det är ju då att Malmö måste stanna hemma av corona tekniska skäl, man kan inte ge sig iväg någonstans, och därför blir det lite speciellt, men vi kommer att känna igen oss inledningsvis, därför att redan den 12 juni på Heleneholms IP av alla platser spelar man mot Kalmar FF. Den 19 juni spelar man på Stora Stadion mot Elfsborg, och sedan så blir det då två spännande test mot slutet av juni, där den 27 juni kommer Midtjylland till stadion, och även
kan det bli rekord i långa inkast i den matchen. Världsrekord i långa inkast.
Det kan bli mycket i långa inkast. Och den dagen spelar faktiskt även MFF U21 mot Köge. Alltså man kör en dubbelmatch. Så att det är både Midtjylland och Köge. Jag antar att de möter Köges A-lag då. Så att dessutom finns det insprängt en U21-match mellan Värnamo och MFF. Den är lite spännande med tanke på tränarskapet i Värnamo möjligtvis. Men där är ju lite matcher där det kommer att finnas möjligheter att testa. Och vågar man dessutom säga så här nu när vi skriver den 25 maj att det är ju inte omöjligt faktiskt att det kan finnas lite åskådare på de matcherna. Som det ser ut nu så 1 juni kan det ju bli en öppning på åtminstone på Eleda då, att få in 500 åskådare. Även, måste ju gälla även träningsmatcher.
Fler tankar kring de här två matcherna mot Elfsborg och Örebro, något som ni känner har blivit osagt?
Jag har två tankar, för att ta den ena först kanske?
Ja, ta en i taget tycker jag.
En i taget, ja. Jag tänkte Fredrik också. det finns vissa saker som vi kanske ibland är för dåliga på att berömma MFF om, även om det dyker upp med jämna mellanrum. Men i startelvan igår mot Örebro så fanns alltså fyra spelare som började som 4, 5 och 6-åringar i Malmö FF. Vilket är, det är rätt galet egentligen att det 2021 är så. Det är alltså Marco Johansson, Anel Ahmedhodzic, Erdal Rakip, och så tappar jag det fjärde namnet bara för det.
Tänker igenom Vagic.
Pavle Vagic, precis, exakt. Och det är ju spelare som har rätt centrala roller naturligtvis också i laget då, så att säga. Dessutom kan man då lägga till om man vill att i Örebro så startade Dennis Hymmet, som också började sin karriär som 5-åring i Malmö FF fotbollskill. Det var den ena tanken.
Det var den ena tanken. Kontring på det, Fredrik?
Nej, det
är... Ja,
det,
nej.
Det är nej, precis. Det kan man bara notera att Sebastian Anasi fick chansen, och det var inte ett inhopp med 5 minuter kvar, utan lite längre inhopp mot Örebro på konstgräs, som vi lite efterlyst. Det är en konstgrässpelare, kan vara bra att byta in på det underlaget. Kul för honom.
Jag tror det var viktigt också att han fick det faktiskt. Det fanns någon sorts symbolik i det ändå. Han gjorde ett par bra grejer i alla fall. Så att, jag har ju en annan punkt då som jag vill lyfta den till ett större perspektiv, men ändå utgå från matchen igår.
Hur kommer det?
Och ännu en gång pratar om VAR, och får alla supportrar med mig. Det fanns två i mitt tycke väldigt tydliga situationer där MFF-spelare blev dragna i tröjan i straffområdet. Den första var Arne Lachmehodzic på en hörna som var helt extremt. Bollen var inte ens i närheten när han blev omkulldragen. Jag tror det slutade med att någon MFF fick varning för protest istället faktiskt. Det var en väldigt, väldigt tydlig historia som definitivt var inte hade missat. Den andra situationen var där båda lagen protesterade. Därför att MFF tyckte att Birman Sevic när han dribblade längs kortlinjen blev dragen i tröjan. Och Örebro tyckte att han filmade och eftersom han då var varnad redan skulle han ha åkt ut. Och det är ett väldigt tufft beslut och domaren gör det här fallet ett icke-beslut så att säga. Han gör ju inget av det. Enligt min mening så var det samma sak där även om vi inte ser alla varvinklar. Det var en tydlig tröjdragning på Birman Sevic men än inte lika hård. Alltså är det två situationer där det borde bli ett straff. Och det är fint, det är en sak. Men det man ofta glömmer det är att i länder där man har infört VAR, jag vet framförallt i Spanien har man haft mycket kring det här, så har man reducerat antalet filmningar och antalet tröjdragningar i straffområdet och de har fått en bättre fotboll. Därför att det är ju, som spelare kan du inte riskera lika mycket på något av hållen när du vet att det faktiskt kan granskas i efterhand. Och ja, jag inser VARs alla nackdelar men jag tycker att man ska också påtala det som att det kan påverka fotbollen på andra sätt också. Det fanns en situation också där Örebro ville ha hans, den hann man inte se på reprisen ens om det var hans. Men, jag tycker framförallt de här tröjdragningarna och filmningarna är någonting som är ett gissel för fotbollen och VARs blotta närvaro kanske skulle ta bort 50% av dem. Jag är redo för det breda artilleriet mot ett argument.
Alltså, tröjdragningen på Ahmedhodzic, den håller jag med om att den var synnerligen kraftig. Den skedde ju nästan in i målet.
Ja.
Faktiskt. Vad gäller Birmančević så är jag lite mer... alltså, där kan jag nästan känna att ett icke-beslut var det korrekta beslutet. För det fanns ju, det fanns kontakt, men kanske inte tillräckligt mycket för att det skulle vara motiverat att blåsa straff. Det var också så att Birmančević förstärkte den kontakten och föll. Frågan är ju då om man hade tillgripit VAR i det sammanhanget. Om det hade liksom påverkat domaren att fatta ett beslut i den ena eller andra riktningen när det som jag uppfattade så det korrekta beslutet redan var fattat. Det vill säga ingen åtgärd alls.
Nej, jag håller med dig. Alltså, det var inte lika tydlig. Och det är en poäng i det. Det som hade hänt om det hade funnits VAR är förmodligen att Kristoffer Karlsson hade gjort som nu. Det vill säga ingenting alls. Och så hade VAR bett om granskning av det hela. Och så hade man konstaterat att det blev korrekt. För just i den här situationen hade vi varit lika utäckt, alltså en felaktigt dömd straff eller att Birman Sevic skulle åka ut. För det tycker jag nästan är det värsta, om du åker ut för filmning när det inte är filmning. Det tycker jag är en av de mest, vad ska vi säga, ja, mest negativa besluten för domarskapet så att säga. Men jag tycker att tekniken är lite spännande och jag vill absolut inte ta bort känslan, absolut inte. Det är en balansgång, men jag tror man måste ha det med sig. Att det... Ja.
Ja. Har du något att invända, Fredrik?
Nej, men alltså... nej, men det är alltså... Jag tycker att frågan är större än enskilda situationer egentligen. Det går ju aldrig att argumentera emot att det hade varit bättre om ett felaktigt domslut hade varit rätt. Så att säga. Det är, för mig är VAR... Det är liksom en omvälvning av själva sportens idé nästan som jag ännu inte tycker är tillräckligt genomtänkt för att den ska införas. Det räcker med att ha följt Premier League den här säsongen för att inse vad... Det har ju ändå funnits i 5 år nu VAR. Jag tycker ändå att om man tittar på Premier League-säsongen så har det varit ganska kaosartad mycket på grund av VAR. Och sen har vi också i Champions League som är den finaste av turneringar då, där det ska funka. Vi har ju Dortmunds åttondelsfinal är väl ganska talande liksom för problemet med VAR där. Jag kommer faktiskt inte ihåg vilka de mötte nu bara för det. Men det är alltså Haaland gör ett mål. Målet underkänns. Ja, VAR underkände målet då för en oschysthet. Samtidigt så hittar man en straff en minut tidigare i en situation för Dortmund. Så Dortmund får ett bortdömt mål men samtidigt en straff. Den sätter Haaland. Men VAR dömer bort straffen för att målvakten har rört sig för tidigt. Straffen missas. Men det blir dömt till en ny straff. Och den sätter, på grund av målet har rört sig för tidigt. Och den sätter Haaland i mål då. Och då har det gått 7 minuter sedan det ursprungliga målet. Det är liksom... Där dör mycket av VAR för mig. Det är liksom, och jag inser att det är ett skräckexempel på exakt samma sätt som det finns skräckexempel åt andra hållet. Där lag har åkt ut på väldigt oschyssta. Men jag vet inte, det är... Jag tycker det känns, det blir liksom en filosofisk fråga för mig där man liksom eftersträvar en typ av korrekthet där det finns väldigt mycket andra orättvisor inom fotbollen som man borde ta tag i först. Att ett av lagen som står på planen får köpa spelare för 1 miljard medan den andra klubben inte får någonting. Och damerna skickas ut utan pengar och så vidare. Alltså det finns så mycket annat som jag tycker är viktigare om det är nu rättvisa man eftersträvar.
Vi är helt överens vad det gäller alltså det här med filosofin. Det finns saker som är allvarliga. Jag är ju så mer att jag jämför med hur man har lyckats i andra idrotter. Jag har nämnt hockey, tennis, basket, till och med handboll faktiskt. Där man använder det kanske med förnuft. Alltså England har ju haft stora problem eftersom man har en egen tolkning av VAR-bestämmelserna. Så där är det mycket värre. Mm. Jag vet att det är lite provocerande när jag säger det, men jag tror mer att fotbollen måste ändå hitta in i en utveckling där man når större rättvisa även vad det gäller vissa domslut där det är problem och för att få bort vissa saker inom fotbollen. Sen finns det andra saker som där bara repriserna inte VAR, för det har inte ens behövs. Och vad det gäller bedömningen av offside så måste jag säga att min inställning till assisterande domarna blir bara mer och mer imponerad. Jag har varit negativ tidigare, men det är fantastiskt hur ofta assisterande hittar rätt på väldigt små marginaler. Så att den här mänskliga, det är naturligtvis en nyckel. Jag säger som jag sagt tidigare, okej, strunta i VAR då, men ge oss 2 domare på planen så att inte en domare ska täcka hela.
Straffområdesdomare med större befogenhet kan vara en väg att gå.
Jag tror det viktiga är att man vågar föra ett resonemang om att man faktiskt kan förändra. Sen har som sagt VAR brister, men det är intressant att se, och jag är inte ute efter situationer igår, och jag tycker inte att MFF är förfördelat på något sätt, utan det är det här generella. Jag sitter och blir förbannad på alla dessa tröjdragningar. Jag tycker det är dödtråkigt. Precis som jag för några år som var jättetrött på alla filmningar. Som har blivit färre ute i Europa.
Det är ju 2 saker där, känner jag. Det första är ju att det här med tröjdragningar, om man nu tar det som ett exempel, så handlar det ju, och det har man ju visat under de senaste åren, att man, när man väl fokuserar på en särskild regelproblematik, så får man som regel ordning på den. Alltså det handlar ju om att domarna behöver lära sig att känna igen rörelsemönster, vad som händer när någon drar i en tröja, även om man inte ser att tröjan står som en strut. Det var ju till exempel, för det är ju många år sedan nu, men det var ett gigantiskt problem i handboll. Det var ju då när Sverige laborerade med de här kroppsstrumporna på överkroppen för att motståndarna inte skulle kunna dra dem i tröjorna. Det fick inte följa att tröjorna gick sönder istället. Men där har man ju liksom, där kommer man till rätta på det genom att fokusera på det. Och det är klart att där är det ju 2 domare som är närmare spelet, och det är kanske lättare, men jag tror det är kanske ändå den vägen som man ska gå först och främst. Sen är det ju, vad gäller VAR och fotboll, så finns det ju, alltså i förhållande till andra sporter, så är det ju en inbyggd problematik, jag tror vi har pratat om detta tidigare, att det görs så få mål i fotboll i förhållande till andra sporter. Mål eller poäng. Därför, för varje mål är så himla viktigt, och ska man då liksom skjuta upp det här, de här spontana reaktionerna i flera minuter, så tappar man ju själen i det hela. Om man skjuter upp domslutet från en boll i en tennismatch, så gör inte det så mycket i det stora hela. Eller om man granskar ett mål i en hockeymatch, så gör inte det heller så mycket, eftersom det som regel är fler mål. Så det känns ju som att det finns en, fotbollen skiljer sig från andra idrotter på det viset. Det man skulle försöka titta på i fotbollen är ju i så fall snarare den modellen som man har i rugby, som ju också är ett väldigt liksom flytande spel med få pauser. Där hanterar man ju de här situationerna på ett mycket smidigare och snabbare och bättre sätt. Där man dessutom i övre sammanhang hela tiden får höra dialogen mellan domaren och den var ansvarig, vilket är liksom ett underhållsvärde i sig.
Ja, men jag
kan hålla med 5 cent.
Nej, men jag kan hålla med dig allt du säger. Alltså det som är problematiken. Jag är ute efter mest att jag tror att man måste våga utveckla också, så att eftersom tekniken finns där ändå, vi ser det framför oss i tv-rutorna, och det är inte roligt att se när det är grova felbedömningar som faktiskt avgör matcher, för de blir ännu mer avgörande när det är färre mål. Men jag förstår helt tankegången. Jag har sagt det tidigare, ishockey har 2 huvuddomar och 2 assisterande, handboll har 2 huvuddomar, basket har 3 huvuddomar. Pressen på den stackars domaren som ska agera över hela fotbollsplanen är orimlig egentligen.
Ja. Oh. Ja.
Ta ut alla de här domarna som sitter i de här containrarna bakom arenan och kolla var, och in med dem på arenan.
Ja, åtminstone en. Ja. Jag har ju nämnt det tidigare, jag var ju på en sån träff i Danmark för ett och ett halvt år sedan. Det var väldigt fascinerande att följa det. Var kamerorna ser ju saker på ett helt annat sätt. Om vi ska bara nudda vid det igen, så att vi fortfarande inte har målkameror i fotboll är ju helt obegripligt på den högsta nivån. Det är bara vid enstaka tillfällen det har skett.
Det man därmed kan säga är ju, vilket ju har visat sig vid upprepade tillfällen, det är ju att det är en omställning för de som spelar i allsvenskan eller annan serie utan VAR, när man sen spelar Europaspel, och det är VAR.
Ja, Lex Wolfsburg, Malmö FF.
Ja, där Wolfsburg fortsätter spela och MFF stannar upp.
Ja, så där har du en problematik också.
Så det är ju någonting som någon behöver lösa.
Exakt.
Inte jag, lämpligen.
Jag kom på en tredje punkt också, Fredrik.
Ja.
Den som vi nästan har glömt bort på grund av, eller inte glömt bort, men den har tynat bort på grund av coronasituationen. Vi kan väl ändå nämna att det nu är klart att det blir dubbelserier i fotboll, även på lägre nivåer, vilket innebär att Malmö FFs damlag äntligen kommer igång med sin serie och börjar hemma mot Lunds BK på gamla stadion den 5 juni. Och tillbaka igen där till då. Om nu smittkurvorna pekar åt rätt håll och det som exakt ska gälla från 1 juni, så skulle det ju faktiskt kunna innebära att det kan vara 500 åskådare på Malmö stadion, eftersom där finns väldigt goda utrymmen dessutom när MFF har den här premiären. Jag vet att man har sålt typ 174 årskort till damlaget. De har naturligtvis första king, men det finns små ljusningar att kanske, och möjligheter att kanske få gå på fotboll ganska snart.
Det är ju trevligt, tycker vi. Det kan vi. Där är vi helt överens.
Det gör vi.
Vi kommer, som jag sa inledningsvis, att återkomma här med lite mer summerande av vårsäsongen. Fredrik Lindstad kommer att vid, när jag trycker på stoppknappen här, att övergå i EM-tjänst. Granqvist-bevakning på 100%.
Ja. Totalt landsfaderfokus.
Men vi ska försöka få in någon kompetent ersättare för detta. Tills dess så har detta varit avsnitt nummer 249 av MFF-podden, där vi anser att konstgräs ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskog, jag har sällskap av Max Wiman och Fredrik Lindstrand, och ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Tack för oss, hej hej!
Oh. På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.